En ung man, så vacker att ingen som kommer i hans väg kan låta bli att bli förälskad i honom. Både män och kvinnor blir som förtrollade. Och det är inte bara det att han är galet snygg. Han sjunger som en gud, är stark och modig också, smart och charmig. Problemet är bara att han själv inte faller för någon. Det är helt enkelt ingen som är bra nog. Inte lika charmigt kanske. Jag pratar naturligtvis om Narcissus som enligt den grekiska mytologin får det sedelärande straffet av kärleksguden Afrodite att han blir förälskad i sin egen spegelbild. Det är efter att ha nobbat en av sina mest enträgna beundrare, nymfen Echo, som han ger sig ut i skogen. Och när han ska släcka törsten i en silverklar källa så får han syn på sin egen spegelbild och blir blixtförälskad. Men varje gång han försöker röra vid sin älskade så försvinner personen i vattenringarna. Och där blir han sittande, så uppfylld av kärleken till sig själv att han till slut tynar bort. Då tycker Afrodite lite synd om honom och förvandlar honom till en blomma, en narciss. Narcissism är sedan Freuds dagar en välkänd psykologisk term som passar in på extremt självupptagna personer med total avsaknad av empati och självkritik. Men sedan en tid tillbaka så dyker ordet narcissism upp överallt. Det har blivit favoritdiagnos på våra ex, den auktoritära chefen och obstinata politiker. Narcissisten är inte längre en obskyr släkting till psykopaten. Hela generationer kallas för narcissistiska. Men hur gick det till när en psykiatrisk diagnos fått ge namn åt en hel kultur? Och vad är det egentligen för skillnad mellan patologisk narcissism, ett sunt självförtroende och vårt behov av bekräftelse? Det ska vi prata om i dagens Kropp och själ. Jag heter Karin Andersson.
Narcissism is a psychological disease which has become a cultural epidemic.
Recent data surveying American college students found that narcissistic personality traits rose just as quickly as obesity rates from the 1980s to present day. Narcissism is at epidemic proportions.
Guys, heart to heart here. Are we a narcissistic generation?
Is society falling apart? A study found that 30% of young people were classified as narcissistic, according to a widely used psychological test. That number has doubled in the last 30 years. Whatever your political or religious philosophy is, hopefully you can agree that our world is in trouble.
De senaste åren har rösterna om att vi lever i en allt mer narcissistisk verklighet blivit starkare och starkare. Det kallas ibland för att vi drabbats av en narcissistisk epidemi som vi inte har något botemedel till ännu. Den unga generationen millennials, folk födda mellan 80-talets början och 00-talets första år, är de som är värst drabbade. Tekniken, en individfokuserad arbetsmarknad, selfie-kulturen och utseendehetsen har format en självupptagen och självfixerad generation. Men är det så? Och vem började egentligen prata om en epidemi? 2009 släpps boken The Narcissism Epidemic. Forskarna och psykologerna Gene M. Twenge och Keith Campbell skriver om hur vår tid genererar narcissister, reality-tv, körlande föräldrar och ett överdrivet fokus på jaget. Menar de har skapat en ostoppbar våg av narcissism. Boken får ett starkt genomslag och Keith Campbell, professor i psykologi vid University of Georgia, har fått åka runt i tv-sofforna och prata om den här epidemin i nästan 8 år. Nu sitter han på sitt arbetsrum i Athens, Georgia, som han snart är på väg att lämna för en annan tjänst.
So my office is half packed and my desk is covered about 6 inches deep with papers. And it's a disaster.
Han säger att han tror att boken nått sån stor popularitet av en enkel anledning, att han och Gene Twenge helt enkelt träffade rätt.
I think we hit something that was right. There was a major cultural shift in a lot of ways that this kind of fit pretty well.
Keith Campbell har studerat fenomenet narcissism under hela sin karriär. Boken The Narcissism Epidemic koms ur ett långvarigt intresse för narcissismens utveckling på en kulturell och samhällelig nivå. Det var när han och Gene Twenge delade ett källarkontor som själva idén verkligen tog fart.
You know, there's this major increase in individualism, not just sort of this classic American rugged individualism, but this more grandiose, inflated narcissistic individualism.
Under flera år samlar de data och fakta kring den här så kallade kulturella epidemin. De studerade allt ifrån social medias inverkan på våra liv, hur användandet av ordet jag blivit vanligare i böcker, hur föräldrar vill döpa sina barn till unika namn och hur den ekonomiska bubblan skapat grandiosa drömmar. Allt det här, menade de, tydde på en ny typ av grandios narcissistisk individualism.
And we saw that in everything from, you know, the increase in social media to the change in books where there's more use of I and you or me and you as pronouns rather than we. We saw it in the names people were using, where people are giving their kids much more individualistic names. And of course, we saw it in the economy. I think you'd see an epidemic both in terms of cultural practices, but also in terms of people's individual personality and beliefs.
Keith Campbell och Gene Twenge stödde också sin tes genom att studera resultatet på ett test kallat Narcissistic Personality Inventory. Ett test där 40 standardfrågor ställs till unga människor. Hur mycket kollar jag mig i spegeln? Kan jag få någon att tro på exakt det jag vill? Och skulle världen bli en bättre plats om jag styrde?
The one everybody likes the most is if I ruled the world, it would be a much better place. That's the one that people always laugh at because they think it's so extreme. Really what it is the combination. Most people answer about, you know, a little less than half those questions. Like, yeah, maybe I could rule the world, but I don't like looking at myself in the mirror. And so when you get this combination of traits, you end up with something that looks more like, you know, high narcissism.
Keith säger att vi alla bär på narcissistiska egenskaper. Det är djupt mänskligt. Men vad han menar i själva epidemin är att de narcissistiska egenskaperna ökat samtidigt som också de kulturella och mediala uttrycken för narcissism växt. Kändisarna blir kändare och selfiepinnen blir årets julklapp. Men Keith Campbell och Gene Twenges bok och studie har såklart också stött på kritik. För är det verkligen så att narcissismen växt? Eller är det vår medvetenhet eller kanske självmedvetenhet om den som ökat?
It's an interesting question because what you're asking is, well, maybe people are just willing to say they're narcissistic, but the narcissism itself hasn't changed. I think the answer to that, it's very hard to be 100% confident this scientifically, is that we're seeing all these other things change at the same time. Not just narcissism, but the behaviors are changing. So people are promoting themselves much more than they used to do. People are naming their kids prince or king or messiah much more than they used to. So there are trends that seem to go in the direction of more narcissism.
All right. Enligt Keith Campbell har narcissismen både på en individuell och kulturell nivå ökat. Och liknande analyser har gjorts i Sverige. 2014 släpps Anna Uddoviks bok Generation Ego ut, där liknande tankegångar ventilerats. Men i april i år kommer en artikel som tar en lite annan approach på ämnet. Kulturskribenten
Kristoffer Ahlström, reporter på DN Kultur,
skriver i texten "Jag är inte narcissist, men" om hur den växande narcissismen kanske snarare handlar om en växande rädsla för narcissism.
Tror du vi är rädda för att bli kallade för narcissister?
Ja, det tror jag absolut. Framförallt här liksom i norra delen av världen, norra delen av Europa, där vi har den här sociala regleringen som kallas jantelagen, där liksom man ska hålla sig på sin plats och inte sticka ut. Så det är ett extremt stort brott mot konventionerna att liksom förhäva sig och så. Så jag tror att vi alla är lite rädda för att bli påkomna som liksom narcissister.
Men är vi verkligen bara rädda? Och är inte våra millennials lite extra narcissistiska? Kristoffer Ahlström säger att det inte riktigt är så enkelt. För när The New York Times 2013 släpper sitt omtalade nummer med en ung tjej liggandes på mage, tagandes en selfie med titeln The Me Generation, görs det i kontexten av att ungdomen alltid hotat världen med sina växande egon. Och även om tekniken skapat ett mer narcissistiskt begär, går det inte bara att skylla på kidsen.
Och då kan det vara lite orättvist då att anklaga folk för narcissism när liksom deras enda vapen de har är kameran och kan rikta mot sig själva och liksom de skrytiga statusar de kan skriva på Facebook för att liksom bli attraktiva på, ja, oavsett om det är relationsmarknaden, jobbmarknaden, bostadsmarknaden etc. Titta bara på hur skoningslös datingmarknaden är via teknologin med Tinder, att det liksom är verkligen en, vad ska man säga, en urvalsprocess som är brutal. Och då tror jag liksom att då ska man väl försöka kasta av sig de här gamla jantetankarna och liksom bara hävda sig själv så hårt man kan för att ens ha en chans överhuvudtaget att fortplanta sig, eller vad man säger.
Kristoffer Ahlström menar att debatten om narcissism och den narcissistiska epidemin i botten handlar om oss själva. För varför är vi egentligen så snabba på att kalla varandra, våra ungdomar eller hela vårt kulturella uttryckssätt narcissistiskt?
Det finns ju inom psykologin så finns det en, jag ska inte säga en klyscha, men en gammal vedertagen sanning om att så här, det vi avskyr hos andra är det vi innerst inne känner igen hos oss själva. Det tror jag är en väldigt stor del av det. Och jag tror att den här rädslan för narcissist eller andra narcissister är också så här att det är en person som skäl det av oss som vi behöver allra mest, de mest basala liksom mänskliga behoven. Uppmärksamhet, närhet, att få liksom bli sedd och bekräftad. Så att det tror jag också en stor andel att man ogillar andra narcissister eller liksom tycker illa om folk som beter sig så. För att de liksom skäl den sociala föda som vi själva behöver.
Keith Campbell är däremot inte lika övertygad om att den narcissistiska epidemin bara är en produkt av våra egna inre rädslor. För när den amerikanska presidenten skakar hand i sitt torn med en allt annat än blygsam hiphopstjärna, samtidigt som vi här om veckan firar den internationella selfie-dagen, så är de narcissistiska tendenserna kanske inte bara en illusion.
We just elected a reality show star as president, who met with Kanye West in Trump Tower, and Canada just elected a Zac Efron looking lookalike guy who took selfies as prime minister. I mean, I wouldn't predict this stuff. It's crazy.
Det sa Keith Campbell, professor i psykologi på University of Georgia, och reporter det var Siri von Malmborg. Här i studion så har vi nu två gäster som intresserat sig för den narcissistiska kulturens framväxt och betydelse i våran samtid. Det är Carl Cederström, författare och docent i företagsekonomi på Stockholms universitet. Välkommen till Kropp och Själ.
Tack så mycket.
Och så har vi Jonas Moskin, legitimerad psykolog och frilansk skribent. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Carl Cederström, om jag börjar med dig. Den amerikanska psykologiprofessorn som vi just hörde här sa att det var galenskap. Lever vi i en narcissistisk galen epidemi?
Ja, alltså jag tror att om vi lever i en narcissistisk epidemi så är det inte första gången som vi gör det. Om man tar det psykoanalytiska begreppet om narcissism så går det tillbaka till Freuds dagar, till en essä han skrev 1914. Och sen har man fortsatt debattera vad det betyder. Men just som ett kulturellt fenomen som journalister har intresserat sig för och som sociologer har försökt fånga in i olika typer av diagnoser, det går tillbaka till 1970-talet som beskrevs av bland annat Tom Wolfe, en journalist, som The Me Decade, alltså decenniet för jaget. Och det här blev framsida på New York Magazine 1976 och blev ett sätt att på något vis definiera den tiden.
Och just då, det är den här bilden med en tjej som
Nej, men nej. Det omslaget kommer långt senare. Omslaget, det kommer maj 2013, Time Magazine, som omnämndes i det här inslaget. Då är det en ung tjej som ligger på mage och tar en selfie, och så står det The Me Generation. Men det är en passning eller en blinkning till det här omslaget som publicerades 1976 av Tom Wolfe. Och då är det ett gäng personer som står i t-shirts med, så står det Me på det, och så står alla och pekar på sig själva. Och så är det en lång artikel som raljerar och skämtar över de här personerna som lever i en tid där de har möjligheter som de aldrig tidigare har haft. Medelklassen är på frammarsch och personer kan leva ett liv de tidigare inte har kunnat göra. Men istället för att ägna tid och kraft åt att skapa ett bättre samhälle, skriver Wolf i den här artikeln, så ägnar de all tid och kraft åt att bara förbättra sig själva, åka iväg på olika resor där de får berätta om sig själva och hur de ska bli bättre. Så den här typen av epidemi, narcissistisk epidemi, som ett journalistiskt eller sociologiskt fenomen, det är inte alls någonting nytt.
Men den här bilden från 2013 som du berättade om, med tjejen som tar en selfie, den visade du för dina studenter. Varför gjorde du det?
Jag var intresserad, när man har studenter i den åldern så är det mycket man kan lära av dem. Så jag har visat den här
20-årsåldern,
och som är då klassiska millennials nästan allihop. Och när jag visar dem den här bilden så har de beskrivit att den passar ganska bra in, att de är narcissistiska, men att det inte är någonting som är självvalt, utan att det är obligatoriskt att de idag förväntas förhäva sig själva, att på olika sätt visa att de har kvaliteter, färdigheter som är bättre eller sticker ut mot andra. Och det här är ju såklart en del av en, vad man skulle kunna kalla individkultur eller en konkurrenskultur, där man måste på olika sätt framhäva sina kvaliteter för att nå framgång i samhället.
Mm. Skulle du kalla det för en narcissistisk epidemi?
Jag skulle inte kalla det för en narcissistisk epidemi. Och återigen så är det viktigt att hålla isär liksom det kliniska begreppet här och en diagnos av ett samhälle. Jag menar, om du lever upp till de här kraven och gör allting som förväntas av dig, att nätverka, göra dig själv synlig och skicka in CV:n till arbetsgivare som kanske är lite för, som du inte riktigt har kvalifikationerna till, då är inte det en narcissistisk personlighetstyp, utan det är ju bara ett sätt att passa in i dagens samhälle. Så att det är egentligen ett sätt att visa att man är noggrann och gör det som förväntas av en.
Mm. Vi kanske ska be Jonas Moskin förtydliga de här kliniska begreppet, vad som är skillnaden när man pratar om patologisk narcissistisk personlighetsstörning eller syndrom och att ha narcissistiska drag.
Mm. Ja, det är väl den saken jag tänker på, att om vi pratar om en narcissistisk epidemi, så tror jag att vi snarare pratar om att det finns tendenser då till att vi är lite mer upplåsta, eller som är en av de sakerna, alltså att vi har höga tankar om oss själv som ett sånt kriterium som vi brukar titta på. Att vi vill ha mycket uppmärksamhet och beundran är en annan sån. Att vi har en så det är snarare så att det är fler människor som drivs av såna här saker. Men att jag skulle vara ganska varsam med att ändå reservera liksom den här den patologiska narcissismen, det är nog troligtvis ungefär lika många idag som på Freuds tid eller på 70-talet. Och det är inte så många, det är högst någon procent som passar in på det. Men om man ser det lite mer som ett kontinuum där man kan vara lite mer eller lite mindre, så kan man tänka sig att det kanske är lite fler som är lite närmare den diagnosen idag än för 100 år sedan.
Mm. Vad säger det om vårt samhälle då, Carl Cederström?
Ja, alltså jag tror faran med den här typen av narcissistisk samhälle, narcissistisk epidemi, det är ju två saker tror jag. Det ena är om samhället är av ett sådant slag att man välkomnar personer med tydliga narcissistiska drag, kanske till och med narcissistisk störning.
Så, och det gör vi väl?
Det tror jag att vi gör i allra högsta grad, och många skulle ju hävda att till exempel Donald Trump lider av en narcissistisk personlighetsstörning. Om man har den typen av personer på ledande position i samhället, så tror jag att det kan vara direkt farligt. Det är den ena delen. Den andra delen, det är att den här typen av narcissistisk kultur också kultiverar en idé om perfektion och att man hela tiden ska kunna vara perfekt. Och den här tror jag kan vara destruktiv för många, framförallt unga personer som möter en svår verklighet med hög konkurrens, och framförallt i kombination med att vi idag i den här typen av individkultur säger att du kan bli vad du vill. Det enda du behöver, det är att du tror på dig själv, och det är upp till dig att klara av det här. Så lika många sätt som vi idag kan lyckas och nå framgång, så kan vi också misslyckas. Och då är det upp till individens ansvar till att man har misslyckats.
Mm. Jonas,
jag tänkte en viktig sak när vi pratar om den här mer problematiska narcissismen eller den patologiska, det är ju just att man har svårighet med empati och svårighet ofta i nära relationer. Och det är ju en ganska bra temperaturmätare, att de flesta av oss, vi tror gott om oss själva, och vi vill gärna tro oss bättre än så. Men sen så kanske vi ångrar oss om vi gör fel, eller vi liksom har en mer naturlig del av att vi ändå kanske förhandlar de här relationerna med andra. Medan den mer narcissistiskt lagde, så att säga, inte riktigt gå med på den typen av feedback eller kritik från andra, utan då är det lite mer my way or the highway på något sätt. Och det där är, höll jag på att säga, det märks först när man är med, om man får vara med om det. Alltså när någon verkligen inte klarar av att ta kritik, till exempel. Mm. Då får man känna av det. Så för mig, när jag tänker på narcissism och den här problematiska narcissismen, så är det ofta en magkänsla som jag får i kroppen när jag mött en person i något sammanhang. Att det här var liksom, det här var för mycket och för problematiskt i relation till det lilla som hände eller så. Och det tror jag många i både på arbetsplatser eller i nära relationer har upplevelse av, att någonting som inte borde varit så mycket blir enormt stort.
Just det. Du jobbar ju en del i med företag och i arbetslivet.
Ja.
Är den här personligheten någon som du stötte på där? Var i så fall?
Alltså det är inte en särskilt vanlig personlighet alltså som jag som jobbar som organisationspsykolog möter. Men däremot kan man väl säga, strävan efter inflytande, strävan efter makt, strävan efter liksom status är ju någonting som ligger i den narcissistiskt lagde. Liksom. Så därför så är det ganska naturligt att den typen av personer söker sig till chefstjänster, ledarpositioner där man får synas och höras. Men min erfarenhet är ändå att de personerna brukar ändå till slut försvinna. Alltså de flesta gör bort sig till slut, och det funkar inte med arbetsgruppen eller företaget eller så. Alltså Donald Trump skulle jag tänka, men han har ju många liksom valt att kategorisera som narcissist. De flesta kommer inte så långt som Donald Trump, utan de faller ifrån på vägen. De blir för problematiska i nära relationer.
Just det. Och här har vi ju också Jante som en slags temperaturmätare för hur mycket plats man får lov att ta. Hur går det ihop med den narcissistiska trenden, eller man ska säga, kalla det?
Jo, men det är alltid en balansgång, såklart, att du ska sticka ut å ena sidan och sen passa in å andra sidan. Men jag tror att man också får se vad det är man ska passa in i eller vad det är man ska utmärka sig på. Och en studie som jag tror belyser det här väldigt väl är Mikael Holmqvists studie om Djursholm, där han pratar om att ett sådant samhälle inte bygger på meritokrati, att man försöker arbeta hårt för att bli bättre på specifika saker eller tillgodogöra sig kunskaper, utan det han kallar för konsekrati, som handlar om en viss aura. Att man istället försöker utveckla kommunikativa och estetiska färdigheter. Och om man lever i ett samhälle som i väldigt hög grad premierar den typen av kvaliteter.
Kan du ge lite exempel på det som du...
Sätt att kunna prata och föra sig, klä sig, hur man hälsar, hur man håller sin kroppskonstitution och så vidare. Helt enkelt någonting som många kan se och lägga märke till, som på något vis kännetecknar de här personerna som personer man kanske kan lita på eller som man vill anställa. Och att det här är någonting som främjas i dagens samhälle. Då är frågan hur förhåller sig unga men också äldre personer till att bli det här. Och där kan man ju också se att det kräver inte en narcissistisk personlighetstyp, men i alla fall att man närmar sig det liksom narcissistiska territoriet. Att gärna ta plats, att gärna prata på ett visst sätt och se ut på ett visst sätt och gärna stå i centrum.
Mm, för du har skrivit om den obligatoriska narcissismen. Kan du förklara det?
Ja, den obligatoriska narcissismen skulle vara då personer som tvingas leva upp till de här kraven att egentligen låtsas vara narcissist, så att man till exempel lägger ut bilder på sig själv på Facebook, inte för att det är någonting, en känsla eller en motivation som kommer inifrån, utan dels för att det är någonting som alla andra gör och dels för att det är någonting man gör för man tror att det kanske skapar den typen av bild av sig själv som man vill förmedla till sina medmänniskor. Återigen, inte bara av narcissistiska skäl, utan det är så man gör.
Mm. Jonas?
Ja, men jag skulle vilja backa tillbaka lite också till den här, det som du pratar om, att vi lever i ett individualiserat samhälle. Och där tänker jag att också narcissisten passar ganska bra in. Att, när vi fokuserar så mycket på enskilda personer snarare än kollektivet som lyckas med saker och ting. Mm. Alltså allt ifrån entreprenörer till, som Steve Jobs till politiska ledare och sådär.
Man är sin egen lyckas med.
Exakt. Så det finns en individualistisk kultur. Och jag skulle också kalla, det finns en del andra som brukar beskriva det som en terapeutisk kultur. Jag tror att Kristoffer Ahlström var inne på det i reportaget också. Att i dagens ungdomar blir, och generation, vi är väldigt uppfostrade i att vi ska reflektera och prata och fundera om oss själva. Och i den här terapeutiska kulturen så letar vi efter sätt att förbättra oss. Självhjälpsböcker heter ju på engelska ofta self-improvement, lite mindre blygsamt, alltså att förbättra sitt själv. Men alltså, och där tänker jag att vi, i en sån kultur så finns det också en slags faktor som får människor att helt enkelt reflektera mer över sig själva, och det är ju egentligen bra. Så att jag tror att de här millennials visserligen lägger ut mer och har till ytan mycket mer narcissistiska beteenden, men de tänker också väldigt mycket på sig själva på ett sätt som kanske äldre generationer inte alltid har gjort. Så jag tänker att den modererar liksom lite grann, håller tillbaka narcissismen.
Mm.
Och man kanske kan lägga till där att de här yngre personerna som vi idag betraktas som narcissister ofta drivs av en självreflektion och även kanske en självförebråelse, medan en Trump och kanske även andra personer i hans generation inte besitter samma förmåga att kritisera sig själv och reflektera över sig själv. Och just Trump är ju ett väldigt intressant fall här. Det är inte bara att de här symptomen kommer från ett stort vakuum, utan han var ju oerhört influerad av en person som Norman Vincent Peale, som är en av självhjälpsböckernas stora mästare. 1952 så kom hans The Power of Positive Thinking ut, som har sålt i många miljoner exemplar. Och där står det ju svart på vitt att det man ska göra är att överdriva sina egna kvaliteter. Han skriver vid ett tillfälle, gör en någorlunda adekvat bedömning av dig själv och sen höj den bilden med 10%. Och Trump följer ju de råden till punkt och pricka. Och där har någon form av självhjälp i en individualistisk kultur som egentligen säger nej till självkritik. Men jag tror att den här narcissistiska kulturen vi ser idag drivs i väldigt hög grad av självkritik. Och hela tiden frågan, vad är det jag inte har gjort för att lyckas och nå framgång idag?
Just det, för jag tänker också på hur påverkar det här oss? Alla som inte orkar leva upp till den perfekta bilden som man är omgiven av hela tiden. Jonas Moskin.
Ja, nej, jag tror att det blir ett extra ok för många av oss, där vi ska försöka vara så perfekta som kanske egentligen väldigt få är. Så det blir den samlade bilden av hur folk hur perfekta folk är som vi får försöka leva upp till. Men jag tänker där, just det du säger ändå, den här självreflektionen, det är just någonting som vi ju i psykologiska sammanhang, det är den som oftast saknas eller är mycket mindre hos en narcissistisk personlighetsstörd person. Så att ha sådana tankar ändå om att jag borde kunna gjort annorlunda eller ångra sig eller så, det är ju det som på sätt och vis visar på att man inte är narcissistisk helt enkelt.
Mm. Vi ska prata mer med er båda, men först ska vi lyssna på en amerikansk professor. Påståendet att vi skulle befinna oss i en narcissistisk epidemi har ju också mötts av kritik, framförallt sättet som man mäter narcissism på.
What really interests me is the evidence, the data, and I just don't think the data support that nasty stereotype. Quite the contrary.
Jeffrey Arnett, professor i psykologi vid Clark University i USA, har länge arbetat för att motbevisa den forskning som hävdar att vi skulle befinna oss i en narcissistisk epidemi. Han menar att den bygger på stereotypa bilder av emerging adults, som han kallar människor mellan 18 och 29 år. Och en av hans största invändningar handlar om det verktyg som används för att mäta narcissism i socialpsykologisk forskning.
The main measure of it is this thing called the narcissistic personality inventory. And it's a piece of garbage. It doesn't measure anything. I mean, it's impossible to tell what it measures.
Narcissistic personality inventory. Ett test med frågor som Jeffrey menar grundar sig på både kriterier för den narcissistiska personlighetsstörningen, men även frågor som handlar om självförtroende. Som till exempel, jag känner mig säker på mina förmågor. Och den här blandningen av frågor gör det svårt att veta om någon är narcissistisk eller bara har dåligt självförtroende. Vilket i slutändan gör testet värdelöst, menar Jeffrey.
It's partly a measure of narcissism and partly a measure of self-confidence. And so that means it's completely incoherent and uninterpretable. If you see that somebody has a high score on the measure, you don't know whether it's because they're confident or because they're narcissistic. So that means the entire body of research based on it is useless, because the claims for the so-called epidemic are based entirely on that measure.
Jeffrey förklarar att han i sin forskning i flera länder snarare har sett en motsatt bild. Att den här generationen är en exceptionellt empatisk generation.
I've been doing research on this group I call emerging adults, 18 to 29 year olds, for the last 25 years. And I see zero evidence of this claim of narcissism. In fact, a lot of my research supports the opposite view, that this is an exceptionally generous-hearted and globally minded generation of young people.
Ett exempel på det är när han gjorde en nationell undersökning i USA och 3/4 svarade att det var viktigare att hitta ett jobb som gör något bra i världen än att tjäna pengar.
In my national survey in the United States, about 3/4 of them agree that it's more important for me to find a job that does some good in the world than to make a lot of money. Now, does that sound like narcissism to you? It certainly doesn't to me. It sounds like to me like idealism, and that's what I see a lot in them, is the desire to improve the world they live in, and the desire to extend their minds and their relationships beyond the borders of their own countries.
Den generation som kallas narcissistisk, menar Jeffrey, har en önskan om att förbättra världen som de lever i och att skapa relationer över nationsgränser. Om det är någon generation som borde kallas för narcissistisk, så är det snarare den äldre, som han menar var rädda för mångfald.
If they were narcissistic, you would expect just the opposite. You would expect they'd be more like their elders, who are fearful of immigrants and really want their societies to be homogeneous, filled with people who are like them. Now, that sounds more narcissistic. I still wouldn't give it that term, because I just think that's an irresponsible use of it. But if you want to point to a narcissistic generation, it wouldn't be the generation of today's emerging adults.
Det sa Jeffrey Arnett, professor i psykologi vid Clark University i USA. Och det var Linda Jensen-Kidane som ringde upp honom. Han säger här på slutet att om man ska prata om en narcissistisk generation så är det snarare den äldre. Här i studion så finns Carl Cederström, docent i företagsekonomi, och Jonas Moskin, psykolog. Vad tänker ni om det här?
Ja, alltså jag känner mig ju, alltså han är ju väldigt svartvit här i reportaget, men jag håller ju med honom till viss del, men där tänker jag att om man ska liksom tränga lite djupare under den här frågan om narcissism så är ju oftast, det har varit en debatt inom psykologikretsar hur vi ska se på den här grandiositeten och storhetsvansinnet som många har då, uppblåsta självet. Och då hävdar ju de flesta av oss ändå att det finns liksom en sårbarhet under ytan som den narcissistiska personen absolut inte vill kännas vid. Och så finns det bakom den här perfektionismen så finns det liksom självkritik och skam också för att vara dålig eller inte lyckas eller inte vara snygg nog eller vad det nu är. Mm. Som man inte heller vill kännas vid. Och den typen av känslor, det är på sätt och vis det som narcissisten absolut inte klarar av att hantera. Medan då den här det vi har pratat om tidigare, den här generationen som är lite mer i en terapeutisk kultur nog stöter på. Antingen när man åker på retreat eller när man håller på med yoga eller när man går i terapi själv eller så. Och det är ju någonting som är, alltså som jag tänker, där får vi lära oss att kanske hantera skam och sårbarhet och sådana saker. Så jag tycker han har liksom... Ja, han har lite fel och lite rätt liksom.
Just det. Carl Cederström, vad tänker du om att generationen, som den unga generationen idag snarare är väldigt empatisk?
Nej, men jag håller nog också med honom i stora drag, även precis som Jonas säger så är det ganska svartvitt uttalande han gör. Men om man bara fortsätter på lite svartvita spåret och går tillbaka till 70-talet som då ansågs vara den första narcissistiska epidemin, då skulle man kunna tolka det som en tid då personer tyckte att det var ganska tråkigt att leva det vanliga borgerliga livet och köpa ett hus och en bil och få ett jobb, och att den här narcissistiska kulturen på något vis var ett uttryck för att man ville bort från den, en flykt från det tråkiga ordinära livet.
En frihetslängtan skulle man kunna beskriva det som också.
Precis, men om man jämför det med dagens narcissistiska epidemi så är det nästan det totala motsatta, att personer tvingas in i den här narcissistiska kulturen och ägnar sig åt klassisk liksom, narcissistiska aktiviteter, om man då får kalla det så. Inte för att de är trötta på livet som det är och för att det finns en längtan till frihet, utan för att på något vis passa in, för att kunna få ett jobb och kunna tjäna pengar och till slut skapa det typ av liv som för många som växte upp på 70-talet var betydligt enklare.
Just det, för vad det består motståndet mot den här narcissistiska epidemin, den här väldigt självupptagna kulturen?
Ja, det tror jag också är någonting som man ser just från de här unga personerna. Jag tror, jag menar, oavsett var man står politiskt, så tror jag ändå att man kan se i Occupy-rörelsen. Jag tror också att man kan se i stödet till Bernie Sanders och i Jeremy Corbyn. Unga personer som ändå längtar efter en annan typ av värld som inte präglas uteslutande av den här individualistiska konkurrenskulturen, utan vill antingen gå tillbaka eller uppfinna på nytt ett samhälle som är mer inkluderande, solidariskt och som värdesätter många av de demokratiska institutioner som de har sett under de senaste 3-4 decennierna vattnas ur och i vissa fall helt försvinna.
Mm. Jonas Moskin.
Jag är kanske lite mer pessimistisk. Jag tror kanske inte att den nya generationen är så värst annorlunda än den äldre, utan ungefär som den tidigare. Men jag skulle vilja, för att få någon slags perspektiv på det, tänker jag också. Ni pratade om Freud i början. Och när Freud kom upp med terapi och psykoanalys så var det överjaget som han var fokuserad på, att människor, och det är helt enkelt jante kan vi kalla det för, alltså som håller oss på mattan, och vi har väldigt mycket, vi försöker leva upp till våra föräldrar och samhället och sådär. Och idag så tror jag inte det är så många som har så mycket överjagsproblem, utan det är mer de här detet-problemet, alltså vi vill ha som detet, som Freud kallade det för, helt enkelt att få utlopp för sina drifter och känslor, allting nu, liksom hellre slösa än spara, hellre en ny relation nu än en gammal. Och där, det är det som liksom är en del av våran kultur, helt enkelt, att vi uppmuntras hela tiden att köpa en ny eller gör en ny, byt ut om du liksom Och vi uppmuntras kanske inte så mycket att ta tag i din relation, gå i terapi, försök en gång till. Eller liksom stanna kvar lite längre på ditt jobb och se om det kan bli bättre. Den typen av lite mer liksom hållande liksom, krafter är inte så mycket av, utan det är väldigt mycket bara allt nu.
Mm. Men sist, hur förhåller ni er själva till den här narcissistiska kulturen?
Oj då. jag vet, det är väl en sån här kuggfråga. Om man säger att man inte är narcissistisk är väl det mest narcissistiska svaret. Nej, jag vet inte. Det är väl ja, jag passar över den frågan till Jonas istället.
Ni kanske, eller om ni inte vill svara på det, kanske ni har några råd att ge om man känner att man håller på att bli alldeles för besatt av sig själv. Om man har liksom fastnat i konsumtion och selfie-tagande och så, Jonas.
Ja, men jag tycker,
att man inte mår bra av det.
Ja, nej, men jag tycker att alltså, terapi är ju ett bra sätt. Men man kan ju också pröva gruppterapi. Alltså. Om vi nu ska prata behandlingar. Så att vara i en grupp, det är ganska bra för att få syn på hur andra ser på en själv. Och inte bara hur en terapeut ser på en, utan hur andra uppfattar oss. Så att det skulle kanske vara mitt tips då. Att, det funkar ganska bra.
Mm.
Jag skulle säga att det är viktigt att man inte ser en mobiltelefon eller en platta som ett typiskt en narcissistisk artefakt, utan lika mycket som de här kan främja en individualistisk narcissistisk beteendemönster, så kan de också vara ett sätt att hitta andra människor och hitta nya former av kollektiva samarbeten av alla dess slag. Så det blir väl mitt.
Okej, okay. Tack så mycket Carl Cederström, författare och docent i företagsekonomi på Stockholms universitet. Tack också Jonas Moskin, legitimerad psykolog och frilansskribent. Nu ska vi ägna oss åt personerna som inte bara har drag av narcissism och fastnat i att ta allt för många selfies, utan de som lider av patologisk narcissistisk personlighetsstörning. En diagnos som vi har hört här nu inte är helt lätt att ställa. Det sägs att den som har detta sällan söker hjälp själv eftersom man saknar den självinsikten. Istället är det de anhöriga som vänder sig till vården. Och för den som lever med en narcissistisk person så kan det vara svårt att förstå vad det är som är fel i relationen.
If I could only get inside that brain of yours and understand what makes you do these crazy, twisted things.
Gregory, are you trying to tell me I'm insane?
It's what I'm trying not to tell myself.
I en scen från filmen Gaslight från 1944 lutar sig Paula, spelad av Ingrid Bergman, uppgivet mot en sänggavel. Hon frågar sin man Gregory, som går fram och tillbaka i rummet, om han tror att hon börjar bli galen. Han har nämligen precis beskyllt henne för att ha tagit hans klocka och att hon inte minns det. Den försvunna klockan är bara en av många anklagelser.
The little picture has been taken down.
Why was it taken down before? Will you please get it from wherever you've hidden it and put it back in its place?
But I haven't hidden it, I swear I haven't.
En tavla, ett smycke, som försvinner. Och Gregory insisterar på att hans fru Paula har tagit alla dessa saker. Men att hon bara inte minns. Att hon börjar få vanföreställningar och inte kan umgås med andra människor. Men vad Paula inte vet är att det är han som tagit klockan, tavlan och smycket. Och varenda gång som han går upp på vinden börjar gaslamporna i taket att flimra, helt oförklarligt.
Did you turn on the gas anywhere downstairs just now?
Oh, I know, ma'am.
So I thought it went down in there as if someone had turned it on in some other part of the house.
There's no one in the house but me, ma'am.
I efterhand har gaslighting blivit en term som beskriver en typ av psykisk misshandel. Där den ena personen, genom felaktig information, vilseleds och till slut börjar tvivla på sitt eget minne och förstånd. Ett mönster som Johanna känner igen från en tidigare relation.
Han byggde väldigt mycket på att jag mindes dåligt. Du har dåligt minne, kommer du inte ihåg när du sa så här, kommer du inte ihåg när du gjorde så här. Och jag känner när han berättar det här för mig att jag känner inte igen i mig själv att jag brukar reagera så här, att jag brukar fara fram med människor på det här sättet och sådana saker. Och det är oerhört förvirrande.
Johanna tror att hennes ex-partner led av svåra narcissistiska drag. Det hela började på en krog. De kände igen varandra från någonstans, började prata och så blev de kvar sent in på natten.
Intryck han ger generellt är lugn, stabil, lojal, smart, pålitlig så. Och att jag målade ju på hans duk också. När man träffar någon så projicerar man ju också bilden av den man vill ha.
En flört utvecklade sig snabbt till en relation. Och i efterhand kan hon tydligt se signalerna på att något inte stod rätt till. Som en kväll när de var bjudna på middag hos hans vänner.
Så efter den här träffen så återkom jag med ett önskemål om att vi kanske kan bjuda hem dem. Och då säger han till mig att nej, vet du att de tyckte så illa om dig så att det ska vi inte göra. Eller de var rädda för det. Och där började han riva ner min självbild och bygga på en helt annan bild som var väldigt svår att få ihop i sitt huvud. Och det är klart att jag borde ha reagerat då, men tankarna går ju som att men vad gjorde jag? Vad var det som blev sagt? Uppförde jag mig illa?
Anklagelserna började bli fler och fler.
Han ifrågasatte ju också, hur kan du fungera i ditt jobb, du som är en sån otäck person? Och så.
Och många gånger upplevde Johanna att saker som hon hade berättat för sin dåvarande partner kunde tas upp långt senare och användas emot henne.
Vi skojar i min familj om att mina barn vid ett tillfälle när jag skulle gå på ett föräldramöte så sa de på skoj så här, men mamma, skräm dem inte för de vet att jag kan vara skarp i tonen eller liksom tycka saker så. Och vi har skojat om det där efteråt att liksom mamma, skräm dem inte. Och det här, alltså flera år efter det här kom upp så sa han, men dina barn tycker att du är otäck. Men hur tänker du då? Ja, men det har de sagt. Kommer inte ihåg.
Till slut blev det så rörigt för Johanna att hon köpte en dagbok för att börja skriva ner alla fel hon gjorde.
Gör jag för fel? Jag har ju bra i relationen egentligen. Och jag skaffade då köpte en jättefin bok så här med blanka blad i. Och så började jag skriva upp vad jag skulle förändra hos mig själv. Och på första sidan står det diagonalt över sidan med stora bokstäver, tig. Alltså, sluta plåga honom med alltid.
Samtidigt som anklagelserna blev fler var även små lögner ett vanligt inslag i vardagen.
Det kunde ju vara att jag ifrågasatte någonting ganska konkret som att du sa att du var här men du var inte där eller liksom du hade en sån här kontakt och vad handlade det om och så, men alltså ganska enkla saker så där som jag i efterhand tänker att lögner var legio.
Och de små lögnerna började växa sig allt större, till exempel på julafton. Efter halva kvällen fick hennes ex-partner ont i magen och sa att han var tvungen att åka hem. Vilket Johanna vid ett senare tillfälle fick reda på inte stämde.
Under 5 år, vi hade en relation som var ungefär 10 år. 5 år av den så hade han ju en relation vid sidan av. Så vi hade ingen överenskommelse om en öppen relation på det sättet. Utan han hade den dold så att säga. Och mot slutet, sista åren, så hade han henne och han umgicks med hennes föräldrar och hennes halvvuxna barn då också. Samtidigt som han levde med mig då, umgicks med mina barn och mina föräldrar. Så.
Till slut bestämde de sig för att flytta isär, tillfälligt, för att reda ut relationen. Johanna skaffade en lägenhet.
Vår överenskommelse var då att vi skulle jobba på vår relation och så sen när vi hade gjort det här jobbet så skulle jag flytta hem igen och så här. Och det jag då inte visste, det var att under tiden jag bodde någon annanstans och han sov hos mig och låg i min säng ett par gånger i veckan och vi hade liksom försökt jobba med det här, tyckte jag, så bodde den andra kvinnan i mitt hus. Och då är det som att min hjärna har arbetat igenom allt det här materialet på något sätt. Och jag tänker, alltså jag minns hur jag tänkte, han manipulerar dig.
Johanna lämnade relationen och många år efter har hon funderat på vad som egentligen hände under de 10 åren. År som hon idag ser som en förlust.
Den här personen som jag hade målat på hans canvas, om hon vill uttrycka sig poetiskt, den finns ju inte. Och det innebär ju också att den historia vi hade finns ju inte. Alltså minnen man ska kunna ta vara på och liksom vårda sig om, och det var i alla fall bra. Så här, det kan jag säga, det är bara en förlust. För det var inte så som jag förstod det, alltså den relation vi hade.
Ni hörde Johanna, som egentligen heter någonting annat. Reporter, det var Linda Jensen Kidane. Lena Törnell är psykolog och psykoanalytiker och tillsammans med Bo Sigrell författare till boken Narcissism, jag, mig och mitt. Välkommen till Kropp och själ.
Tack så mycket.
Du är med oss ifrån Gotland. I ditt jobb så möter du ofta personer som lever med en sjuklig narcissist och även en del som själva lider av narcissistisk personlighetsstörning. Vad tänker du om den här kvinnans berättelse som vi just hörde?
Ja, det är väl en ganska typisk berättelse av någon som är anhörig. Det som är med att leva med en person som lider av patologisk narcissism är väl att det är personer som opererar i sina relationer i över- och underläge. Och väldigt ofta så, om man tänker sig att två personer beskrivs i form av två ringar. Och sen sätter man in plus och minus i de där ringarna. Den här personen som söker överläge och övertag säger då ofta i den här relationen att jag är alla plussen och du är alla minusen.
Mm.
Det är väldigt vanligt att utkristallisera sig en sån kamp på något sätt. Det är den då som blir av med alla sina plustecken får kämpa i underläge och mot bevis och mot den andres starka känslomässiga reaktioner och så.
Mm. Att man stannar så här
länge. Anhöriga som söker hjälp.
Ja, just det. Men att man stannar så här länge, sedan 10 år, är det något som du känner igen?
Ja, dels så känner jag igen att man ofta tänker när man kommer till en psykolog och för att prata om de här problemen i relationen, att man hoppas få råd om att kunna bete sig så att den här personen inte behöver bli så arg eller upprörd eller avståndstagande. Men jag har också varit med om flera gånger att när det finns barn i relationen så säger kvinnorna att, för det är mest kvinnor som har sökt om narcissistiska män hos mig, men då är det ofta att de tänker att barnen far så illa av att vara ensam med sin pappa. Så att skiljas betyder att de utsätter dem för en situation som inte är uthärdlig att tänka på ens.
Oj då. Men vad ger du för råd?
Ja, det är inte så lätt att ge råd då. Jag tycker ju ofta att de här kvinnorna ändå borde lämna sina män och ordna ett bra liv för sig. Men det är ju lätt att förstå det här problemet med barnen om den här mannen inte är förmögen att ta hand om barnen. Ibland blir ju striden om barnen mer än strid mellan makarna om att få övertag igen.
Ja.
Mer än att vara med sina barn och så.
Just det. Men hur vet man att det har med narcissism att göra? Att det inte bara är en person som drivs av svartsjuka och vill ha kontroll. Vilka beteenden ska man vara vaksam på?
Ja, framförallt kvinnor som kanske har ovana vid att bli väl omhändertagna eller känna omsorg kan ju tro att en sån här man i början är väldigt omhändertagande. Han kanske börjar med att hämta dem i bilen från jobbet och så småningom kan det där övergå till en känsla av att man är bevakad, att man inte får röra sig fritt i världen, att man inte får gå ut riktigt, att man inte får träffa väninnor. Ja, att man blir på något sätt inlåst i relationen.
Mm.
Och det kan kännas som ett ombrydande i början, särskilt om man har lidit brist på ombrydande tidigare i livet.
Just det. Kort bara, Lena. Du sa att du träffar oftast kvinnor som har relationer med män som har den här personligheten.
Ja.
Är det vanligare bland män?
Jag vet inte. Det här är en fråga som jag pratat mycket med Bo Sigrell, som jag skrev boken med.
Mm.
Och han har den uppfattningen att det här är vanligare hos män. Jag vet faktiskt inte om det finns någon forskning på det. För jag tänker att mycket av den här forskningen som det har talats om tidigare i programmet, den amerikanska forskningen till exempel, bygger på frågeformulär.
Ja.
Jag tror inte att man fångar in de här personerna i frågor och formulär. Man måste se hur de opererar i sina allra närmaste relationer. Det är där det syns på något sätt.
Okej, tack så mycket Lena Törnell, psykolog och psykoanalytiker. Kropp och själ är slut för idag. Och vi som har gjort det här programmet, det är Linda Jensen-Kidani, Siri von Malmborg och Sandra Pettersson. Jag heter Karin Andersson. Vill du skriva till oss så är adressen kropp@sverigesradio.se. Vi finns på sociala medier och där poddar finns. Nästa vecka handlar det om biblioterapi. Går det att bota sjukdom genom att läsa en bra bok? Vi hörs då.
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.